Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 21 maj och jag klickade precis upp nyheten på fotbollskanalen att Marcus Danielsson är tillbaka på Kaknäs för att träna med Djurgården.
Vem är förvånad?
Ja, verkligen.
Bosse gör väl en jävla deal där till slut. Hoppas han får sina pengar i alla fall, Danielsson.
Danielsson och Sam Larsson och tränaren Rafa Benitez har ju levt i någon slags limbo under våren här. De har liksom inte kunnat komma in i Kina. Det har varit strul med, ja, såklart då, både då karantän och corona, men också nu visum. Och under den här tiden som det har strulats har Kina stängt gränserna. Mm. Ja, det har ju varit en jävla soppa. Men nu så skickar Djurgården alltså ut att Danielsson är tillbaka på Kaknäs för att träna med svenska mästarna. Och man känner ju, alltså, när alla, i alla fall 99,9% har ju lidit ont av den här coronapandemin, så har väl ändå Marcus Danielsson dragit den högsta vinstlotten.
Jag tror vi sa det i samband med att flytten blev klar och vi hade snackat, eller du hade snackat med Sam Larsson, att det kinesiska laget låg på träningsläger nere i typ Marbella. Så att istället för att flyga då till Kina och dra igång hela säsongen, den kinesiska säsongen som stod i antågande, så fick han flyga till Marbella och sola och bada, tänker jag. Och det är klart att de tränade under Rafa Benitez, men det var ju inte tidsbestämt när de skulle komma igång. Så att jag misstänker att det var ändå ganska soft. Mm. Och sen så är det fortsatt. Jag misstänker att de har varit mycket i Spanien då, fram till nu.
Nej, de drog ju från Spanien för ganska länge sedan. Men ja, som sagt så har ju både Danielsson och Sam och Rafa Benitez suttit inlåsta i någon slags husarrest, karantän.
I Kina?
Nej, i Hongkong då. Det är väl fortfarande någon slags neutral mark. Alltså det tillhör Kina men är typ autonomt.
Kan tänka mig att de har haft det ganska bra trots allt. Alltså det finns de som har haft det värre i karantän. Alltså de där kinesiska ägarna. Med tanke på vad de betalar för både Sam och Marcus, vi kan ju påminna om det. Siffrorna som studsade runt i svensk media och inte bara, var ju typ 60 miljoner alltså i lön till Danielsson och närmare 100 till Sam.
Framförallt så var det väl runt 50 miljoner till Djurgården för Marcus Danielsson. Ja. Och om vi då ska tro Disco Kristofferssons uppgifter gällande Marcus Danielsson, så var hela kontraktet med bonusar och allting värt någonstans runt 70-75 miljoner. Mm. Och utan att avslöja för mycket, jag vet inte de här detaljerna om Marcus Danielssons kontrakt, men jag har pratat med Sam om hans kontrakt och jag behöver inte slänga mig med några siffror. Det jag däremot vet är att i de här kontrakten så skrivs det in, i och med att Kina är Kina, du vet ju hur de håller på med, det finns en utlänningskvot.
Håller på.
Ja, men de håller verkligen på ett helt annat sätt än europeiska klubbar. De har ju sin utlänningskvot och passar det sig inte med någon utlänning, ja men då är inte kinesiska klubbar främmande för att, ja men då river vi kontraktet och lösgör en plats i truppen för att ta in då nästa utlänning. Det är väl typ det väldigt många svenskar och andra europeer hoppas på.
Ja, men det är väl dessutom så att under en tid med mer eller mindre obegränsade resurser så köpte man till exempel Carlos Tevez och man köpte Hulk, alltså de här spelarna som kanske inte riktigt nådde hela vägen fram i storklubbarna men som fortfarande var landslagsspelare och fortfarande höll väldigt hög kvalitet och kostade extremt mycket pengar. Det kan de inte göra längre i Kina. Nej. Därför måste man gå på tredje, fjärde hyllan. Och då blir liksom, ja men då hamnar Sam Larsson, Marcus Danielsson som är så här landslag men fortfarande Holland eller allsvenskan. De hamnar högst upp på önskelistan.
Ja, sen så kanske inte de spelarna själva vill spela i Kina. De när väl inte en dröm om att
vill tjäna pengar.
Men pengarna är för bra för att liksom möjligheten att tacka
det
nej
måste man ha respekt
ska utesluta. Självklart, det har jag full respekt för. Det jag menar är bara att med alla de, kanske inte alla, det är väl orättvist att säga, men de flesta svenskar som har löst ett kontrakt i Kina, så är det i alla fall min känsla att liksom drömscenariot i deras värld är att man kritar för 3 år, spelar 1 år och sen bryter man. Och så kommer man överens om att så här, ja, du får pröjs för år 2 och sen så skiter man i år 3. För ingen vill vara där i 3 år, men det är för mycket pengar år 2. Mm.
Och det är småpotatis för de kinesiska ägarna.
Exakt, och det var det jag skulle komma till. Att det är så lite pengar för dem, men så mycket pengar för spelarna. Att jag tror att ägarna, de resonerar väl så att vi testar med den här spelaren, man signar 2 eller 3 år. Och så funkar det inte efter 1 år, ja men då bryter man. Och så är det inte mer med det. Men det jag då bara skulle säga då, jag vet att i Sams kontrakt så finns det då inskrivet redan nu. Praxis är ju annars i Europa att om någon nu vill bryta ett kontrakt, ja men då kanske man, så här, man möts på halva vägen vad som är kvar. Man möts kanske på 6 månader för varje år eller vad det nu kan vara. Mm. Men i Sams avtal så finns det då, så här, det finns en procentsats av totalsumman inskriven. Att om du inte skulle fullfölja kontraktet av en eller annan anledning, om vi skulle riva med dig, så har du rätt till den här procentsatsen av cashen. Jag misstänker, i och med att det är samma klubb, samma liksom typ av nationalitet på spelare som har värvats, att samma sak gäller för Danielsson. Så att det här kan ju bli en otrolig jävla mallenlösning för Danielsson. Han kritat 3 år. Han har inte satt sin fot i Kina än. Nej. Och han är redan tillbaks på Kaknäs. Det börjar nu efter Tegnells svängningar här i veckan. Jamko Sabuni och gänget har börjat sätta populistisk press för att kanske nå 4%-spärren, kanske kamma fotbollsfolket medhårs, vad vet jag. Men det börjar ju närma sig svensk elitsäsong. Kanske är det då så att kineserna tar beslutet att vi stänger ner 2020. Danielsson, du kan spela med Djurgården hela året. Så ses vi på Marbella igen i januari, februari. Han får sitt Champions League-kval. Han får en allsvensk säsong i mästarlaget som truppmässigt absolut inte har blivit sämre. Och så har han då sina cash från Kina.
På tal om då Marcus Danielsson tillbaka på Kaknäs, så är det många spelare, många stora spelare, många före detta landslagsspelare som det börjar ryktas om kring de allsvenska klubbarna nu. Mm. Ola Toivonen till exempel, som verkar vara på väg tillbaka från Australien. Men han är inte ensam. Det är mycket snack nu kring relativt stora spelare.
Nej, det skulle vi säga.
Marcus Berg.
Om Toivonen då, att det mer eller mindre verkar klart då med Malmö FF.
Exakt.
Kiese Thelin kom ju in på ett lån för våren här nu. Mm. Han hinner väl lämna innan vi spelar allsvenskan igen. Så att det fanns ju verkligen en plats i Malmös anfallsbesättning.
Ja, men Ola Toivonen, han har ju faktiskt gjort det jättebra i Australien. För de som inte haft koll på det. Han har gjort en massa mål. Och vad jag har förstått också, väldigt uppskattad av supportrarna. Så att det är nog ett nyförvärv som Malmö kommer ha väldigt mycket nytta av.
Vad skulle din magkänsla placera in den australiensiska ligan någonstans på kvalitetsskalan?
Allsvenskan typ.
Tror du?
Ja, absolut.
Ja. Jag har verkligen ingen aning.
Nej, men i och med att de använder sig av väldigt mycket inhemska spelare, och det gör också allsvenskan, då får man börja jämföra kanske lite då landslagsfotbollen. Ja, där är ju Sverige vassare. Men jag har haft lite mer spets än vad de har haft. Men ja, någonstans där. Jag kommer ihåg när AIK värvade Luke Casserly.
Ja.
Då, det var ju en spelare som var decent i den australienska ligan. Han var decent också i den svenska ligan.
Luke Casserly var fan decent. Ja. Han var ju absolut inte jättebra.
Nej.
Men han var ju inte liksom klappkast.
Men såklart så gillade ju Solna tattarna när han kom in, va? För han var från Australien. Det var lite coolt.
Hade man...
På den tiden Billabong var hett också.
Ja, hade man kanske en hajtand i halsbandet?
Det är mycket möjligt.
Hur som, Marcus Berg, ja, han tränar ju också på svensk mark. Viktor Claesson tränar även han med Djurgården.
Precis.
Blåvitt.
Även om Viktor Claesson såklart inte ska till allsvenskan.
Nej, jag vet. Det är
tydligt markerande.
Blåvitt hade ju en stark vecka förra veckan när man då gör klart med först Jakob Johansson. Precis. Och sen då Alexander Farnerud. Mm. Men jag misstänker att spelare som Jiloan Ahmad, Magnus Eriksson, det är också spelare som nog...
Mange Eriksson har ju ryktats till Djurgården nu under ganska lång tid. Mm. Alltså, allting handlar ju om pengar såklart, och vad han skulle kunna tjäna i en annan liga, i en annan klubb. Annars har ju Saman Ghoddos varit på tapeten de senaste veckorna i och med hans flytt från Östersund och de problemen som uppstod. Har du koll på det där eller?
Ja, han lämnade ju Östersund för Amiens i Frankrike. Amiens.
Ja. Mm.
Problemet var bara att han hade, om man då har förstått liksom den här utredningen rätt, kritat för Huesca i Spanien.
Fanns ju bilder också som var lite onödiga att de togs.
Ja, exakt. Alltså,
med tröja.
Det är tröja, mer eller mindre, kråkan finns på pappret. Ja. Han är ju liksom så här, han kör ju rundturen på träningsanläggningen. Och
han gör en Milenkovic-Savic när han kom till Fiorentina, fastnade på bild i kulverterna på Stadio Artemio Frankrike. Det var klart att det var deadline. Ser ut att vilja dö i ruskigt juggiga kläder med sin agent. Och de där bilderna, kommer jag ihåg, de togs ju live. Och eftersom deadline day, eller de sista dagarna på Calcio Mercato, är så heta medialt, så kom de där ut och då fattade man att han kommer skriva på. Men det blev inte så, utan han tog tåget Frecciarossan till Rom och han skrev på för Lazio. Mm.
Det som sen då hände var ju att Samagoddos hux flux signade för Amiens. Mm. Och sen så började han ganska omgående spela. Jag tror han gjorde mål eller... Mm. Alltså, han var framträdande i alla fall i första matchen, direkt. Och sen då så rullades det här upp och det slutade väl med då böter för Östersund på någonstans runt 40 millar. Men Samagoddos straffades även han personligt med en avstängning och så vidare. Sen så åkte ju nu Amiens ut i den nedstängda franska ligan. Så att, ja, på tal om, limbo så verkar ju Samagoddos också hänga i något slags
var limbo. Var det inte typ 40 miljoner som landade i knät som skuld på Samagoddos?
Ja, men Östersund skyllde ju på Goddos.
Ja.
Men vad gäller en transfer så förstod jag det som att, och det låter väl rimligt, att klubben alltid är ytterst ansvarig. Mm.
Ja.
Så att ansvaret är på Östersund, men det är Goddos fel inom citationstecken att Östersund har hamnat, ja, i skiten.
Det, jag såg i alla fall att det var på tapeten här de senaste dagarna. Det här, ja, håller på att utreds och ska väl upp i någon kas eller liknande.
En annan spelare som blir intressant att följa vart han nu landar är Alexander Milosevic. Alltså, han är ju en av få spelare som håller en jättehög allsvensk nivå, men som är helt och fullt så committad till en klubb att han inte kan gå till någon annan, nej, allsvensk klubb. Alltså det var ju snack om IFK Göteborg i vintras, men han stängde ju den dörren väldigt tydligt själv. På tal då om Gille eller Magnus Eriksson och så vidare, de har ju visat att, ja, men även fast jag lämnade Malmö så kan jag komma till Djurgården sen. Mm. Eller även om jag lämnade Malmö så kan jag gå till Bayern och så vidare.
Gille just nu i den sydkoreanska ligan.
Nej, kroatiska. Han var,
ja,
i Sydkorea.
Ja, just det. Han hamnade där. Ja.
Men där var det väl också så här. Han gick väl för ett kontrakt i Sydkorea och hoppades på det som hände. Alltså, spela ett tag, sen bryter vi cash emellan. Mm. Liksom fri att signa.
Han har nog tjänat lite pengar.
Han har nog lyft en del deg, men...
Det har man ju hört om den sydkoreanska ligan, ska bara säga, att det finns deg att hämta där, även om du är i andra divisionen.
Ja, det är väl... Det är väl...
Jo, men alltså, man pratar om Kina och man pratar om arabländerna, eventuellt ibland också MLS, men alltså destinationer som kanske sportsligt inte klingar speciellt högt. Men som ekonomiskt är bra, men sydkoreanska ligan har ju studsat upp här de senaste åren som en möjlighet för svenska spelare.
Absolut, jag menar bara att andra ligan är ju bra pröjs även vad gäller Kina. Alltså, ja, Ragge och Stare, de var ju i Dalian i andra ligan, så att det verkar ju finnas potenta plusker.
Går det för Ragges podd? Han skulle göra podd med Friberg da Cruz.
Mm, den är på gång.
Den var på G ett tag nu.
Ja, men den är fortfarande på G.
Okay, ja, härligt.
Men den kommer väl vara på G ett tag.
Aha,
det, ja, det är känslan. Det jag skulle någonstans med det här, jo, med Gille till exempel. Jag pratade med Danne, vår älskade utrikeskorrespondent, om det här. Att jag tror att är det någon grupp av spelare som kommer förlora mest på coronan, så är det just, ja, men medianspelarna som är, de är riktigt, riktigt bra i allsvenskan. Men när de går utomlands så är det liksom... Ja, men du åker lite in och ut i en startelva. Du är inte...
Ta ett exempel då.
Ja, men typ Gillan Ahmad. Mm. Eller Magnus Eriksson. Eller för den delen Danne Larsson. För jag sa till Danne att så här, jag tror att, alltså, din typ av liksom kategori spelare från Sverige, det är den kategori spelare som kommer drabbas hårdast ekonomiskt av coronan och vad coronan kommer göra med
för
fotbollsekonomin kommande 3-4-5 år.
Där går klubbarna mer då på inhemska alternativ.
Exakt.
Kanske junior.
Exakt.
Det är det du menar.
De bästa spelarna kommer alltid få sina kontrakt. Yeah. De bästa svenska spelarna, alltså landslagsmännen, de som faktiskt gör skillnad i riktigt bra europeiska klubbar, typ Viktor Claesson, Viktor Nilsson Lindelöf, Albin Ekdal, alltså de typerna, de kommer såklart alltid få sina kontrakt och de kommer tjäna degen. Men jag tror, hade jag varit 23 år och hetat Danne Larsson och varit den nivån, alltså en riktigt bra allsvensk forward som gör 8, 10, 12 mål i en klubb som slåss om SM-guldet som sen vid 23-24 års ålder ska gå utomlands. Mm. Den typen tror jag kommer tjäna mycket, mycket mindre pengar på sin utlandssejour än vad Danne har gjort.
För att både kort och mellanlång sikt.
Ja, alltså, jag är på din sida vad gäller att det är väl klart att fotbollen kommer återhämta sig vad det lider. Allting kommer återgå till det normala. Men de kommande 2, 3, 4, kanske 5 åren så tror jag verkligen att den typen av spelare kommer
men gäller
på en ny
det,
verklighet tänker att, du att ta ställning till utomlands. Mm. För de typen av spelare, spelare 14, 15, 16 och uppåt i truppen kommer bli egna produkter, kommer bli egna produkter, alternativt inhemska spelare från sämre lag i egna ligorna, snarare än att man ska betala dyra sign-on-pengar för en svensk spelare.
Menar du då att allsvenska spelare kommer få det tuffare att ta sig utomlands?
Ja, det,
att det är den kategorin egentligen du pratar om.
Absolut.
Alltså, förutsatt att det inte är en Alexander Isak eller någon jävla toppgubbe som ska till en toppklubb, någon superjunis, så kommer det stanna fler spelare i allsvenskan då?
Exakt, jag tror att så här, Sebastian Erikssons flytt här nu till Cagliari i vintras, en sån kommer man inte se på ett par år från allsvenskan.
Nej, jag tror att vi är igång igen redan i sommar med den typen av
Jajamensan,
vi är igång.
Nej, jag vet inte. Alltså, så här, någonstans måste ju alla de pengar som klubbarna har förlorat, någonstans måste ju de tjänas in. Det kommer inte bli i ökade tv-intäkter eller ökade sponsoravtal. Det ser jag som helt uteslutet i och med att de branscherna också har lidit stora ekonomiska förluster av det här. Så då kommer det nog snarare bli spelarlöner, transferbudgetar, sign-on-pengar och så vidare och så vidare.
Jag tror att det är väldigt lokal stor skillnad, alltså, beroende på vilken liga, vilket land du är i. Vissa skiter fullständigt i det. Jag tror till exempel Kina skiter fullständigt i det. När de väl är igång, då matar de på, då smackar de på.
Jo, kanske. Men ta då Alexander Milosevic som ett superexempel. Mm. Han är inte purung. Han är 92. Fyller 28 i år om han inte redan har fyllt 28. Alltså, det är ju en jättebra allsvensk mittback, men kollar du hans track record utomlands, alltså med Turkietklubbarna, tyska utlåningsklubbar och sen så var han i Nottingham i Championship.
Och den är ju märklig, för där inleder han jättebra och får också supporternas kärlek. Känns som att han verkligen har hittat rätt där i Nottingham och sen bara kylan.
Ja. Nej, men sen så här, for a fact vet jag att Alexander Milosevic har sagt att 29 dagar av 30 i månaden så vill jag spela AIK. Men den 30:e dagen i månaden, då är det payday utomlands. Och det är liksom, det är för mycket deg i skillnad för att man inte ska vilja vara ute några år och göra så mycket cash som möjligt. Men med ett sånt track record, med den åldern och liksom så här, det som nu har skett med corona, så tror jag verkligen att många, många, många dörrar som Milosevic hade kunnat gå in i för ett halvår sedan, de är idag stängda, för att de klubbarna är så här, varför ska vi hålla på och ge en sån här spelarprofil 5 miljoner, 6 miljoner för ett år när vi kan få samma kvalitet eller hyfsat likvärdig kvalitet för 3, 4, 5 gånger så lite pengar inom landet? Jag vet inte, jag tror det. Sen så är det klart att det kommer
jag tror att det kan bli viss skillnad och att marknaden kanske tar lite tid på sig att återhämta sig i fotbollsmarknaden, men jag tror att det ändå kommer gå ganska snabbt.
Ja,
det.
Kanske. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard, och nu, Thomas, har det äntligen blivit dags för kunddagar igen.
Du, vänta, får jag bara hälsa? Tjena till Stay Hard. Det var ett tag sedan, jag vill bara säga hej. Vad betyder kunddagar?
Kunddagar, de går under namnet More You. Och då fattar ni själva vad det handlar om. Det är mer för pengarna till alla er som handlar på stayhard.se. Shoppen är fylld med grymma deals. I sociala kanaler så kommer det vara kanontävlingar som ni inte vill missa. Och dessutom så är det upp till 25% rabatt på allt.
25% på allt, det är riktigt bra.
Det finns en del produkter som är märkta no discount, men det är ju i princip allt. Du vet ju att Stayhards utbud är ju enormt.
Det är enormt.
Över 250 varumärken i den där garderoben.
Tänker också så här i coronatider att näthandel, det är ju att föredra från att gå runt och strosa och klämma och känna på grejer i butiker, fysiska butiker.
Det här drar alltså igång på söndag 24 maj och det håller på till och med den 28 maj, alltså under 5 dagar är det More You kunddagar. Och så kanske ni tänker att ja, men det stannar väl vid 25% rabatt, ja,
det gör
för
det
oss
väl ändå.
Som är
Tutto. Det gör det väl ändå, Gusten?
Nej, det gör inte det. För med koden Tutto Extra i ett ord så toppar Stay Hard er beställning med fri frakt som grädde på moset. Så tack säger Stay Hard till dig som lyssnar på Toto Balotto, och vi säger tack för att ni handlar på stayhard.se. Lägg er order innan 13.00 på vardagar så får ni er beställning redan dagen efter.
Det är otroligt. Stort tack till Stay Hard.
Då håller väl dina ögon öppna efter de nya Pepsi-burkarna och Pepsi-flaskorna.
Är de någonstans?
Har du inte sett dem?
Nej, jag har inte sett dem än. De har kommit.
Ja, de har kommit.
Oj då.
Sterling, Salah och Messi.
Aj, aj, aj.
Ja. Jag tycker att det signalerar ändå vad Pepsi menar. Vad menar de då?
Nej.
Vad menar de med det? Jo, de menar allvar.
Ja.
De menar allvar.
Det gör de verkligen. Det finns ju en så stark fotbollskoppling till Pepsi också. Gamla reklamer. Och så nu då, de bästa spelarna, eller hur?
Jag tycker också att det är fräscht att så här, 2020, det är nytt decennium. Klart ska vara ny design på grejerna. Va? Gör det ni också. Håll ögon och öron öppna. Skicka kanske in en bild när ni springer på er första nya burk.
Ja, vi har ju liksom en ständigt ongoing hashtag TotoPepsi som rullar efter alla tävlingar vi har haft och sådär. Skicka in lite fina bilder. Kanske på en sommarpepsi med is och citron.
Och den nya designen på burkarna och flaskorna stannar inte här. Så ja, häng på TotoPepsi.
Så är det.
Så kommer ni se ännu sjukare och fräschare och häftigare designs på burkar och flaskor nästa vecka.
Så är det.
Hur är det annars då?
Jo, men det är toppen. Kul att vara igång igen här. Kul med Never Forget, får jag bara säga det. Tack för alla fina ord, alla som har skrivit, och kul att ni gillar det. Det blir en rolig tid framöver. Vi har många härliga historier att berätta.
Måndagar och onsdagar släpper vi nya avsnitt exklusivt hos Spotify.
Ja, det gör vi. Och vi släpper alltså natten till måndag och natten till onsdag. Så är ni med på det.
Det har inte hänt mycket du i nyhetsväg sen vi hördes sist.
Nej, alltså i måndags pratade vi en del om Folkhälsomyndigheten. Alltså problemen att starta upp allsvenskan eller synen på allsvenskan. Jag tycker jag måste fan säga det, du har varit liksom klockren på det från början. Du var tidigt ute och sa att Folkhälsomyndigheten, de kommer minsann inte göra skillnad på varpan och fotbollen. Mm. Och det har ju då visat sig vara fakta när Folkhälsomyndigheten då pratar om sommarkamping, minigolf och så vidare och buntar ihop professionell fotboll med andra sommaraktiviteter.
Vet du vad det här får mig att tänka på?
Nej.
Scenen i Tomten är far till alla barnen. När Peter Haber lämnar huset och så kommer han ju på att vad fan, det är 24 december och snorkallt. Jag kan ju inte gå här utomhus i minusgrader.
Han är lack och
så
drar.
Han ska åka till kontoret och så har han ju druckit, ingen bil, så han ska ta bussen. Och så stannar bussen och så ska han åka med in till stan eller vad fan han säger. Och så säger då busschauffören
21 kronor.
Okej. Okay. Fem. Det verkar vara allt som jag fick med mig. Kan du tänka dig?
Du, detta är Sverige. Hur skulle det se ut om alla skulle åka gratis?
Ja.
Det är bara att kliva av.
Men det är ju för helvete julafton!
Alltså det här är Sverige. Ja. Här köar vi, här pröjsar vi. Hur skulle det här jävla
det
samhället fungera om vi ska hålla på och liksom se mellan fingrarna ibland?
Exakt. Och det är det här såhär, gör vi det med dig? Ja. Ska vi göra det med alla då? Vart slutar det då?
Exakt. Ja, nej men alltså, men nu känns det väl ändå som att det är så pass mycket tryck på Tegnell att han har fått backa från att det här beskedet kommer i juni.
Sen handlar det inte bara om Tegnell, även om han är liksom hövding epidemiolog i Sverige. Det handlar ju om hela Folkhälsomyndigheten, och jag tror att de börjar inse att den professionella fotbollsrörelsen, de 60 klubbar som är med i SEF, vi pratar Superettan och Allsvenskan, de måste komma igång. Det är arbeten det handlar om här, precis som i vilken annan jävla bransch som helst, så måste man se på det som en bransch, inte någon jävla sommaraktivitet. Här är folk med löner, här är folk som måste in i arbete. Och det har dessutom då skapats det här protokollet. Jag vet, nu har det som Isak Dahlin skulle sagt talats om det här i leda. Det har det verkligen, så alla har ju koll på vad som gäller. Men positivt besked snarast, vad är det, nästa vecka? Det måste man ju ändå förvänta sig.
Men vilka bollar han visar upp nu, Tegnell, om han nästa vecka inte ger positivt besked.
Ja.
Utan säger bara, nej, vi hörs igen om två veckor. Alltså då är det, alltså så här, då har han ju gått varvet runt på sig själv. Från liksom älskad av alla till starkt ifrågasatt av alla. Frustrationen bara liksom pyser ur den stora massans öron. Till att man då måste knäböja för hans oerhörda pannben. Ja. Ja, vi får väl se. Hoppas på ett positivt besked nästa vecka.
Du, kort bara om det internationella tänkte jag säga. Mm. Alltså, Italien är på väg att dra igång den 13-14, besked tror jag 28 maj. Men av alla uppgifter att döma, för där läcker det som ett jävla såll varenda myndighet. Det vet du ju sedan gammalt också. Mm. Så kommer det komma igång då.
Gränserna öppnas väl redan 2-3 juni?
Ja, Wilbur kikar ju lite på bilningen ner. Ja. Och sen så säger Jennifer till mig, via grupp för de som inte har koll. Hon säger till mig att men då är det bara åka ner med mask på beachen och du ska hålla social distansering och det kanske inte är värt pengarna. Så pratade med min kompis Mauro Garau nere på Sardinien, där verkar det vara helt lugnt att gå ut på surfingbrädan, vara på beacherna och sådär. Så det är klart man kikar på bilturen, då blir det ju Toto på distans. Det är alltid kul. Mm. Mina favoritavsnitt är alltid när vi är på olika orter.
Ja, det brukar bli kul, så länge ljudet håller.
Det gör det, nya mickar.
Då kanske du behöver en liten semesterkassa då?
Ja!
Kanske att du då hakar på Travtoto till helgen.
Herregud, Travtoto är det bästa som finns just nu.
Det är coronapandemins stora sedelpress.
Ja, det är det verkligen. Vi har varit igång 3 veckor nu. Mm. Och 2 veckor i rad så har vi satt antingen plats eller vinnare. För det är så att vi tar ut en vinnarhäst och en platshäst. Och så skickar vi det till Betsson. Alltså det går helt enkelt till så här att jag skickar det till Linus på Betsson. Och så drar han det till oddsättarna via WhatsApp. Det är inte konstigare än så. Men det stora i det här, det är att de boostar upp oddsen rejält. Och det har de verkligen gjort. Mm.
Och de här hittar ni såklart på Betsson.com eller då via våra, eller Betssons sociala mediekanaler. Så att där missar ni ingenting. På lördag då är det dags för Björn Goop igen att styra Ribaud till en pallplats. Mm. Han får ju såklart gärna vinna loppet. Men första, andra eller tredje platsen räcker. Och sen så har vi ett vinnarspel också med Örjan Kihlström i sulken bakom Feri de Fael.
Härligt! Mm. Örjan gillar jag alltid, Olen har snackat sig så varm om honom.
Jag har en speciell relation till Örjan Kihlström tillsammans då med Leksands forward Patrik Zackrisson. Mm. Vi gillar Örjan ibland, men varje gång han gör oss besvikna, då lovar vi varandra att vi aldrig mer ska lita på Sörjan.
Ja.
Men,
är det så?
Men innan han har köpt bort sig...
Känns det att Avelan är med på den också?
Ja, absolut. Han har en komplicerad relation till Örjan också. Men innan man...
För ibland vill han ju inte vinna verkligen.
Innan man spikar Örjan, då tänker man, nu är det Örjan för Sörjan här. Ja. Men varje gång han kör bort sig, då blir det Sörjan. Så att haka på Travtoto. Känner man att man har lite strul med spel så finns stödlinjen.se öppen för dig eller någon i din närhet som du kanske upplever samma sak kring. Och det här är spel som gäller dig som är 18 år eller äldre.
Så är det.
Men okej, så du tror ändå på att Italien mer eller mindre kommer vara open for business från början av juni.
Yes.
Och så rullar fotbollen igång 13-14.
Yes. Och ligan ska avslutas då någon gång i augusti. Så vi får se hur det blir med nästa säsong. Men det är ju redan pratats om att det inte blir någon landslagsuppehåll. Och där kan man, i höst alltså. Och där kan man tjäna in lite tid för att liksom köra på med nästa säsongs liga. Men av allt att döma så blir det ju en helt sjuk fotbollssommar framför burken.
Men så då är fortsatt planen i Serie A att spela alla omgångar. Det blir inte det här att man bryter ut tabellen i små gruppspel.
Nej. Allt ska spelas precis som vanligt. Eller precis som vanligt blir det inte. Det blir ju med ett jävla tempo under sommaren och dessutom varmt. Och i många städer kommer det knappt gå att spela. Och men det är utan publik och sådär. Men... känslan är i alla fall att det kommer bli en del polemik kring det, men det kommer dra igång. Och sen så har ju de olika regler i de olika länderna, vad som händer om någon testas positiv. Men Italien har ju klubbat igenom att om någon blir positiv så rapar och så sätts den spelaren i karantän. Ja. Men inte hela laget. För det har det ju varit snack om och då blir det ju svårt att genomföra slutet på säsongen.
Ja, och det är väl den linjen England går på nu också. Alltså Premier League har ju testat väldigt, väldigt många. Jag tror att det var så här 800 pers eller någonting från alla inblandade. 6 personer testade positivt. Lagen är igång och tränar nu kollektivt. Vet du vad jag är ruskigt trött på? Vet du vad jag är ruskigt trött på? Det här har du gjort dig skyldig till också. Aha. Skicka in bild på någon spelare som vanligtvis brukar ha lite kortare hår eller rent av snaggad skalle som har fått lite längre hår här nu på 2 månader. Titta på Ashley Younger. Ja. Han har fått lite hår.
Jag skickade in en bild på Ashley Younger.
Senast var Bobby Firmino här i
karantänsfrillan. Kanske är det nya trenden då? Karantänsfrillan. Där man inte bryr sig så mycket. Det bara växa fritt.
Jag vet, men det vill säga, ja, Bobby Firmino har lite mer hår på huvudet. Vad är grejen? Men, vad är det roliga
här? Har inte frisyrer och hår en jävligt stor plats i fotbollshistorien?
Jo, absolut. Men då är det något spektakulärt.
Jo, men det är ju spektakulärt att se Ashley Young. Så är det rätt.
Med lite hår.
Eller så är cool. Vem är det? Vem pratar vi om? Ashley Young. Det är ju speciellt att se han i hår. Jag har ju inte sett han så förut.
det som är speciellt är att Ashley Young numera sållar sig till skaran av de här helt obefogade hyvlingarna.
Ja, vi pratar med Peppe, Nilsson Lindelöf.
Victor Nilsson Lindelöf. Ja,
dunderhår. Alltså, du ser ju på Ashley Young, han kan göra vad han vill med sitt hår.
Ändå har han hyvlat.
Så varför har du alltid hyvlat det?
Nej, mycket, mycket märkligt. Ja. Hur som helst, Premier League siktar väl på att rulla igång samma helg och precis som Italien då så är inte linjen att om nu någon är positivt testad så ska man stänga ner allting utan då isolerar man den spelaren eller ledaren eller vem det nu är och så är ambitionen att man fullföljer det här. Spanien är det lite tystare kring, måste man ju säga.
Ja, men det är ju för att man inte är så intresserad av spansk fotboll generellt sett. Jag pratar inte om dig och mig.
Jag tycker att de ändå kör lite så här wait and see. Mycket mer än att dundra ut riktlinjer och datum och ambitioner. Det känns väldigt, väldigt avvaktande jämfört med Italien och England.
Och då vet du vad 60-talisterna säger. Ja, men det är ju lite manjana där nere.
Faktiskt. Ja, vi håller tummarna för att det snart rullar igång på fler än bara tyskt håll.
Vi kommer ha en jävla sommar att se fram emot framför burken. Så jag tror att K26an, det kommer vara öppen dörr här.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Snicks, detta nya, mycket, mycket enkla sätt att konsumera historier. Vi har ju alla ibland 5 eller 10 minuter över om dagen. Och vad passar då bättre, Thomas, än att få en god historia komprimerad för just det lilla fönstret?
Ja, men jag tänker också att man sitter med sina mobiler och slentriankollar på sociala medier. Gör något vettigt av det. Snicksa lite.
Det kan vara allt från en hel bok som är nedkortad, det kan vara en längre intervju med någon. Allting finns komprimerat ner till att anpassas för just dig och dina 5-10 minuter du har över under dagen. Snicks är alltså en app med korta stories man läser och lyssnar på i mobilen. Olika format och olika typer av innehåll. Underhållning var som helst, när som helst.
Mm, och man laddar ner den oavsett om man har en Android-telefon eller om man har en iPhone. Finns det till exempel en kategori, ett ämne som man gillar, så är det väldigt snyggt uppställt i appen och det är lätt att hitta. Så gillar man true crime, relationsgrejer eller mysterier, så finns det massor av liksom liknande saker som man redan gillar då, som man kan upptäcka och älska på Snicks.
Ladda ner appen nu, man får första månaden gratis, sen kostar det 49 kronor i månaden om man gillar det man hittar, och det tror vi att ni gör. Vi säger stort tack till Snicks för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi håller såklart alla våra tummar och tår för att det snart rullar live fotboll i Simors kanaler. Svenska kuppen, La Liga, Serie A och så vidare. Men fram till dess så finns det ju en helt otroligt fullmatad katalog av härliga grejer som man kan återuppleva. I förra avsnittet så hörde ni Olof Lund tipsa om sina topp 5. Nu kommer Lasse Granqvists topp 5. Sverige-Italien, hela matchen från EM 2004. Vilken match var det då, tänker du?
Mm, det var den när Zlatan klackade in bollen.
Du kan ditt EM 2004.
Det var då jag ville ha med Roberto Baggio till det italienska landslaget. Det var det enda jag, liksom, det enda frågan som jag drev. Det enda jag brydde mig om inför det mästerskapet var just Baggio till Gliazzurri.
Dessutom så tycker Nestor Granqvist, precis som vi, att man ska se dokumentären om Hillsborough-katastrofen. Mm. Justice for the 96.
Så är det.
Hela serien Wikegård versus finns också för alla er som gillar hockeytotto.
Jag älskar
där Niklas
Wikegård.
Wikegård möter olika hockeyprofiler. Och på tal om hockey då, Game 7, match 7, HV71 Brynäs i 2017 års SHL-slutspel.
Det var lurigt, alltså så här, från att vi pratar Sverige-Italien i fotbolls-EM till den här, men det är någonting alldeles speciellt. Det känner hockey-toto till om ett annat.
Sen så finns också programserien En sporthistoria, och då tycker Lasse att Coach för en dag är programmet för dig, då man får följa Leksands 21-årige vaktmästare Emil Eriksson när han får leva sin dröm och ställa sig i båset och vara coach under en match. Kanske med en Trygg-Hansa polo.
Förhoppningsvis.
Det har man väl. Ja, hörni, ni har ju själva in på Simor skaffat ett abonnemang. Live-fotbollen kommer, men det finns mycket godis fram till dess att avnjuta. Dessutom finns nu hela Francesco Tottis avtackning efter sista matchen separat.
Grazie mille.
Otroliga bilder om ni inte redan har sett dem. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag måste säga det, kring When We Were Kings.
Ska du dit igen?
Ja, jag ska faktiskt dit igen. Jävla bra podd Erik Niva och Håkan gör.
Det är Niva som gör podden.
Det är klart att det är väldigt mycket Niva. Men Håkan ska...
Heter han är du säker på att han heter Håkan? Kan heta Mattias?
Säker på att han heter Håkan.
Okay.
Vågar mig dock inte på ett efternamn.
Nej.
Men hur som helst, det är många som då har antytt här senaste veckan att vi då ska ha plankat When We Were Kings i och med vår Never Forget. Jag tycker så här... Lyssna på ett avsnitt Never Forget så har jag nog svårt att köpa att någon tycker att det är en plankning av When We Were Kings.
Nej, men jag kollade de fem senaste avsnitten så var alla cirka 2 timmar och 36 minuter. Medan vi gör då 20 minuters avsnitt och det är en annan typ av berättarform. Jag tror inte att Niva har patent på historieberättandet i alla fall. Känslan är inte det.
Nej.
Nej. Hur plus att vi har haft det här länge. Det är ändå viktigt att säga det för folk som, folk som säger att vi har plankat det.
Hur som helst, cred where cred is due. Jävla bra podcast överlag, men det senaste avsnittet om Real Madrids Galactico-säsong, eller det liksom Galactico-piken då, när David Beckham värvas in 2003 inför säsongen 03-04 släpptes här för några dagar sedan. Jag lyssnade på första delen igår och jag måste säga att jag...
Kör två delar?
Ja, nästa del kommer nästa vecka. Hade du koll på hur Florentino Perez tog makten i Real Madrid?
Absolut.
Okej, okay, kan du kort recapa då för lyssnarna? Eller far du med osanning här nu igen för att du inte vill blotta din okunskap?
Nej men framförallt så handlade det, jag kanske inte kan det helt i detalj, men det var ju smutsigt gjort i alla fall. Alltså han klev väl bara in och tog över makten, mer eller mindre.
Nej, alltså det är ju, Real Madrid är ju medlemsstyrt, det är ju röstning, det är liksom så här.
Jo, men det är som alltid i Real Madrid, det är ju som att gå till val i Miami för Trump, att du får gå ut och liksom fiska röster, köpa röster om du så behöver.
Ja, han både fiska och mer eller mindre köpte, fast han gjorde det på ett helt kosher sätt. Alltså jag blev golvad av hur Florentino Perez tog makten i Real Madrid. Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket liksom, det hade att göra med Figo, men detaljerna som Niva la ut i den här episoden var helt otrolig. Återigen, lyssna på avsnittet i sin helhet, men om ni inte vill veta så spoiler jag det här nu. Florentino Perez, han vill ta makten i Real Madrid strax efter att Real Madrid har vunnit Champions League både 98 och 2000. Det här är alltså 2001. Den sittande presidenten då, Lorenzo Sanz, han vann över Florentino Perez i presidentvalet någonstans 96-97. Alltså när Real Madrid hade det jävligt jobbigt. Så då vet ju alla att så här, okej, Florentino Perez, han förlorade mot Sanz då. Sen dess har Lorenzo Sanz löst 2 Champions League-bucklor. Hur ska Florentino Perez liksom vinna mot Sanz den här gången? Då går Florentino Perez ut och så säger han till sina supportrar: om jag får makten så löser jag den spelare ni helst vill ha från hela fotbollsvärlden. Och då röstar medlemmarna, och då är ju det då Figo, lagkapten och bästa spelare i värsta rivalen Barcelona. Honom vill vi ha i Real Madrid som någon slags fuck you, eller typ det är den mest omöjliga spelaren vi kan få. Så då säger Perez: okej, jag lovar att Luis Figo kommer spela Real Madrid om ni väljer mig till president. Vad gör Florentino Perez då? Jo, det här går han då med till Figos agent och säger: jag vill ha ett avtal oss emellan att om jag vinner presidentposten i Real Madrid, om jag vinner valet, om jag blir president i Real Madrid, då ska Figo spela i Real Madrid. Och det här får ni 25 miljoner
för att signa, och oavsett om det blir av, om jag inte vinner, ni har 25 miljoner klar.
Exakt, ni får 25 miljoner av mig, personligen, för den här dealen. Och då, så här, Figos agent tänker ju som alla andra, han kommer ju aldrig bli president i Real Madrid, han kommer ju torska det här valet. Han torskade då, och sen dess har Real Madrid vunnit 2 Champions League-titlar. Varför skulle han vinna nu?
Ge oss 25 millar.
Men, då säger Florentino Perez: enda klausulen jag ska ha är att om jag blir president i Real Madrid, som jag kommer bli, och ni inte kommer, alltså om Figo inte kommer, om ni liksom inte hedrar det här avtalet, då ska jag ha 300 miljoner av er. Så att de signar på, Figos agent signar ju på det här. För att han vet att
han
Florentino Pérez kommer inte vinna valet.
Vidare, ja.
Vad gör Florentino Pérez då? Jo, då säger han så här. Om det blir så att Figo inte kommer, så pröjsar jag alla säsongskortsinnehavares säsongskort säsongen efter.
Som ett, i och med att han är garanterad 300
han,
miljoner.
Han, exakt, han har ju inte berättat detaljerna för supporterna. Nej. Utan han säger bara så här: ni har mitt ord på att Figo kommer spela i Real Madrid. Och om ni inte tror på mig, om det inte blir så...
Varför vill de ha Figo även om han är en bra spelare? För att jävlas med Barcelona eller för att de verkligen vill ha honom?
Alltså, Figo vinner väl Ballon d'Or 2000?
Jo, jag vet, men ändå. Det är, ja, men, är typ som att säga Messi. Ja. Men skulle Real Madrid-supporterna vilja ha Messi idag? Är
jag tror
inte
så här.
För stark Barcelona
kanske, men skulle du...
figur liksom. Men okej då, Figo kanske inte var där.
Skulle du fråga 100 Real Madrid-supportrar idag? Ni får signa vilken spelare ni vill i hela världen. Vem signar ni då? Alltså, någon svarar ju Messi.
Ja, no.
Kanske inte alla, men många svarar ju Messi. Mm. Dels för att du men får världens bästa spelare,
ja, men fyra
dels för
år
att du
sedan,
också försvagar
jo,
Barca.
Men nu är Messi, jag ska inte säga att han är till åren, men säg för 4 år sedan så är det en bättre jämförelse. Ja. Alltså, när Messi peakade och fortfarande liksom hade många år kvar på karriären. Ja. Då är det en bra jämförelse.
Hur som helst då, Florentino Pérez, han har ju inte berättat liksom detaljerna för alla andra, utan han vet ju bara att kommer inte Figo, ja, men då kommer Figos entourage själva pröjsa mig 300 miljoner som jag då kan köpa säsongsbiljetter till alla säsongsbiljetter.
Ja, men det är en 3+ historia, absolut, absolut. Det är alltså, bra information.
Genialiskt, ja. Genialiskt. Ja. Ja, alla vet säkert hur det blev, Figo kom ju till Real Madrid och så vidare och så vidare. Resten är historia. Jag tyckte bara att det var en helt jävla makalös liten
härligt
detalj,
ja,
i,
ja,
detta. Men i det här avsnittet så säger Niva någonting om David Beckham. En sägning som jag vet att du kommer claima snart, men som jag tyckte var så jävla bra och välfunnen av Erik. Då säger han så här: David Beckham nådde en punkt som fotbollsspelare, vad gäller att bedömas som fotbollsspelare, att han var så överskattad att han till slut blev underskattad.
Ja, men det här har jag ju pratat om. Jag vet att jag berättade om matchen, Maldinis sista match.
Ja.
På Stadio Artemio Franchi spelades den och det var tårdrypande och så vidare. Men då hade jag ju Beckham på min kant. Det var en massa svenskar nere och kolla. Och han sprang där på högerkanten i 45 minuter och jag kommer ihåg att jag slogs av vilket jävla arbete han la ner och vilken arbetshäst han verkligen var. Alltså, man tänker ju annars på stjärnspelare som Beckham var som lirare, och det var ju verkligen inte David Beckham, även om han hade liksom frisparkarna och ett tillslag och en känsla i foten som få spelare i historien har haft, men just men det där underskattade som Erik Niva pratade om, det såg jag där för första gången, hade jag inte riktigt sett på tv, men där vi synkade då.
Ja, men absolut, men jag tyckte just så formuleringen att folk var så benägna att påtala att David Beckham är inte så bra som man vill få det till.
Nej.
Alltså att folk bäsade David Beckham så pass mycket att han till slut blev underskattad.
Ja.
För så jävla dålig var han. Alltså, det var en riktigt, riktigt jävla bra fotbollsspelare.
Ja. Ja, men det finns ju andra sådana spelare. Alltså, det är ju en kategori av fotbollsspelare. Mm. Men ofta behövs det ju att de lyfts upp i något läge. Att de ska ha varit stjärnspelare. De ska ha liksom medialt och liksom brett i fotbollsvärlden ha varit idoler.
Ja, ja.
Och man första kan... jag kommer att tänka på är Ricardo Quaresma. Som av många var överskattad. Kanske till och med var överskattad. Men i det tysta i Turkiet, i det portugisiska landslaget, så var han ju under den tiden där han fortfarande i folks ögon var en överskattad fotbollsspelare. Ja, alltså en jävligt bra fotbollsspelare. Och det här pikade ju sen i EM. När han dels var med och tog Portugal dit och sen så gjorde ett jävligt bra mästerskap. Jag tycker definitivt att han är i den kategorin där han liksom har överskattat så han nästan blir underskattad. Ja, fan, springer den där jävla lallan runt där på kanten och skjuter ut sidor fortfarande. Pang! Upp i krysset. Mm.
Ja, nu lät det här väldigt sömlöst och det var ju snyggt av dig. Men ja, jag tänkte då bara liksom kontextualisera då att det här fick mig att tänka så här: fan, det vore ju ändå kul att lista lite sådana spelare tillsammans med Thomas i nästa avsnitt Toto. Så att du har nu plockat fram 5 spelare som likt David Beckham, enligt dig, har överskattats för mycket av folk så att de har blivit underskattade.
Ja.
Och jag tycker att du börjar starkt här med ditt första exempel, Ricardo Quaresma. För jag håller verkligen med dig.
Mm.
Sen så kan man väl diskutera huruvida han hade passat jävligt bra in i den här kategorin om det inte hade varit för EM-segern 16. Ja, men
det som är med David Beckham,
ja, det löste han ju.
Ja, det gjorde han, det ska räknas in. Och sen plus att han var bra i sina klubblag, så att det går definitivt att räkna in honom i kategorin. Sen är ju David Beckham någonstans kungen av kategorin. Ja. Så att jag tror inte att det finns någon annan som är liksom på samma nivå. Men jag tycker definitivt att Jordan Henderson kan räknas in där. Alltså en spelare som överskattad, och han är för dålig. Han ska inte platsa i det här fantastiska Liverpool som vi bygger. Och det har alltid under Klopps tid och innan också varit snack om att fan, någon gång måste Liverpool sätta en mittfältare. Ja, men är det någon position som man kan förstärka i Liverpool? Nej, men jo, centralt mittfält. Jo, där borde man kunna hitta någon annan. Så han har blivit överskattad. Men jag tycker liksom på slutet, hans prestationer de senaste året har ju blivit att han faktiskt har varit underskattad.
Det är jävligt kul, för att alltså, till skillnad då från dig så tänkte jag att jag ska då vända på konceptet och bidra då med fem spelare som är så underskattade. Alltså folk vill verkligen påtala hur underskattade
han
de här
in
spelarna
i kategorin också.
Att de blir överskattade. Då tänkte jag faktiskt här, okej, vad har vi i Liverpool då? Ingen i anfallstrion är ju på något sätt överskattad. Alla är ju fantastiska. Ingen är heller underskattad, utan alla tror jag är överens om att Mané, Firmino, Salah, det är världsklass. Backlinjen, målvakt, samma sak där. Okej, Matip eller Lovren eller vem det nu är som spelar bredvid Van Dijk ska såklart inte räknas in i den kategorin. Men ingen pratar heller om Matip eller Lovren som vare sig liksom felaktigt underskattad eller felaktigt överskattad. Lovren får skiten han ska ha. Matip får inte massa hyllningar, för han ska inte ha massa hyllningar heller. Men då var det så, okej, mittfältet, vad finns det där? Fabinho. Samtidigt Fabinho. Alla konstaterade ju i höstas att Fabinho är bäst i världen på sin position. Och så tänkte jag så här, Wijnaldum, nej, det är ingen som underskattar Wijnaldum. Nej, men det är ingen som överskattar Wijnaldum heller. Han är liksom så här, alla har fan korrekt bild
av Wijnaldum. Han är den man har mest korrekt bild av alla fotbollsspelare skulle jag
vilja. Men så kom jag fram till just då Jordan Henderson. Och så tänkte jag så här, ja, är kanske Jordan Henderson i folkmun liksom oftast benämnd som underskattad, så att han på något sätt
jag
då
tror, jag tror att
så
det är,
underskattad
över tid
att han blir
så har det där skiftat.
Exakt. Han är liksom så här,
han var underskattad.
Han var så pass underskattad att han blev överskattad, för så jävla bra var han inte.
Nej.
Jag höll med om att säga, okej, Jordan Henderson, han kanske är underskattad, men sen så blev folk så jävla benägna att prata om Jordan Henderson som underskattad. Ja. Att det var så här, jo, fast det är inte Patrick Vieira vi pratar om här. Men sen så har
eller Sergio Busquets.
Som du är inne på, han har ju steppat upp ordentligt senaste två åren. Men nu kanske han till och med så här,
det är möjligt.
Folk
han hoppar mellan han hoppar mellan listan. Han jävla listhoppare, Jordan Henderson. Okej, men jag har en spel.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Som jag tycker är jättebra.
Okej, men ska jag kanske få komma med min första då?
Jag alltså, trodde det var din första.
Nej, jag sa bara att Jordan Henderson dök upp. Okay. Men så konstaterade att nej, han är inte så jävla underskattad att han har blivit överskattad.
Nu har folk tappat oss i överskattad och underskattad.
Jag tror att folk ändå förstår vad vi är ute efter. Den första spelaren här då, som folk gillar att benämna som underskattad i så pass hög grad att han har blivit överskattad. Mm. Olivier Giroud. Du kan ju höra hur många viktiga Petrar som pratar om Giroud som underskattad.
Ja, jag håller med.
Men tittar vi krasst på vad han har uträttat så är det liksom så här. Visst, han har VM-guldet. Men han gjorde heller inte ett enda mål i VM.
Nej.
Han har sina titlar med Chelsea. Han har gjort en massa mål i Arsenal. Men ja, alltså folk har en tendens att prata om Giroud för mycket som underskattad. Att han blir överskattad i min
bok. Håller med då. Ja. Så jag tycker att han är en bra fotbollsspelare. Jag tycker själv att jag har en bra bild av honom. Är du med? Att jag har korrekt bild och alltid haft. Jag har aldrig verkligen underskattat eller överskattat honom. Jag tycker han är vad han är. Liksom.
Du har en korrekt bild av honom och det har du alltid haft.
Yes. Ja.
Ödmjukt.
Ja. Ska vi hoppa mellan listor bara för att göra det lite,
det kan vi väl göra.
Lite dynamiskt, mm, det här segmentet. Okej då, här är min... Det här är en bra gubbe tycker jag. Det är Claes Ingesson. Han var så jävla överskattad, tyckte alla. Ja. Hur fan kan han spela? Varför lirar inte Limpar? Så han var så överskattad att han blev underskattad av det svenska folket. Sen är det möjligt att han blev en listhoppare var det led, men nu pratar jag om det så hypade VM 94.
Det här var ju lite före min tid, alltså vad gäller att hänga med i det som sades under säsongerna. Men alltså mitten på 90-talet, slutet på 90-talet, hur benämndes han i italiensk press?
Ja, men alltså det var ju en trotjänare, en hårt arbetande, så då hade väl folk korrekt bild. Men jag pratar ju om...
Så han kanske är en misthoppare vad gäller nation?
Ja, alltså i Italien så...
Det är ett jättebra
så
namn man du bollar upp här man,
men
i
han
Sverige.
Var, alltså grejen är så här, på den tiden, ännu mer än idag, så köpte man ju karaktärspelare till, ja, Italien. Alltså du värvade inte en... Jag har ibland fått frågan från unga talanger, så här, ibland till och med från någon agent, typ så här, du har en spelare som skulle passa perfekt in i Italien. Teknisk, lågsittande mittfältare, pillotypen. Ja, men då tänker man fel, utan man måste tänka ett varv till. Alltså i Italien så växer de på träd, den typen av spelare. Så att de vill ha karaktärsspelare, de vill ha en stor, stark jävla mittback, Mellberg, perfekt, in med den jäveln. Kenneth Andersson, en stor, stark jävla forward som bara knoppar ner bollarna, håller i dem och sådär.
Så ditt svar
är... Och Claes Ingesson är ju den perfekta, liksom så här, vad värvar vi från Sverige? Jo, en hårt arbetande mittfältare.
En skogsuggare.
Ja, exakt. Stefan Schwarz, ett annat exempel, men då är du med på vad jag menar.
Så dina svar till de här har varit Polen.
Exakt.
Extra klassa.
Exakt. Extra klassa.
Där ska du sätta din gubbe. Där. Ja, nej, men det jag ville åt då var bara att i Italien kanske inte Claes Ingesson benämndes som överskattad.
Nej.
Således så är han ju en listhoppare här beroende på vem du frågar, i vilket land.
Men VM 94, ja, då definitivt var han en överskattad spelare. Hur i helvete kan han spela?
Ja.
Och så han under mästerskapet blev en underskattad spelare.
Mm. Ja, men jag tycker att du är helt rätt på det här. Mm. Nästa då, kanske den mest omtalat underskattade världsanfallaren vi har, som således blir överskattad.
Mm.
Du vet vem det är. Backes absoluta favorit att benämna som underskattad.
Alltså, jag tänker på Rolando Bianchi direkt.
Jaha,
alltså, man alltid pratar om honom, hur han jobbade med honom. Nej, berätta.
Müller.
Ja, Müller. Ja, precis.
Thomas Müller, ja, pratas ju, alltså, benämns ju alltid som underskattad. Ja. Även fast han är dubbelskyttekung i VM och han spelar i Bayern München och han har vunnit allt som går att vinna och så vidare och så vidare. Men det lägger alltid folk till.
Mm.
Müller, underskattad. Mm. Ah. Och det där tenderar folk att säga lite. Eller så är Thomas Müller precis liksom under världsanfallarna. Det är han i min bok, har alltid varit. Eller?
Möjligt. En spelare som också är aktuell och som har varit aktuell den här säsongen, som jag tänker har varit överskattad i folks ögon, kommit till för stora klubbar så att han har under säsongen varit underskattad, men så nu kanske vänt på folk då. Och så om ett år, då kanske du får med honom på din lista. Det är Danny Ings. Alltså det är en spelare som enligt alla har varit, det är en överskattad spelare, han funkar bara i Championship och fan ska han till Liverpool och göra och så vidare. Men i min bok så har det mest handlat om skador och hans fysik som har gjort att han inte har lyckats kanske i de stora klubbarna. Men således då, när den här säsongen började, så var det en spelare som folk tenderade i alla fall att prata om som överskattad, men som snarare då, ja, var underskattad.
Ja. Bullseye igen. Mm. Fan vad du
är
het.
Sen är det ju sådär med spel. Alltså Beckham var ju det här under en lång tid. Nästan såhär, inte hela karriären, men i alla fall från slutet av Manchester United-tiden till Real Madrid, till Milan. En spelare som liksom över tid kunde passa in i den här kategorin.
Ja.
Medan vissa andra, kanske Danny Ings då, är en listhoppare.
Nästa namn då. Nu jävlar, nu sticker jag ut hakan. Nu svär jag nog i mångas kyrkor. Per Karlsson, AIK. Pärtan. Alltså det här bär mig emot att säga jag tycker Per Karlsson är fantastisk.
Du har en korrekt bild av Per Karlsson eller?
Nej, alltså jag vet inte. Däremot så
jag har en korrekt
däremot
bild
så, av så liksom så här, jag kan sträcka upp handen och säga att så här, jag har sett vart åt det har barkat. Per Karlsson av 2019. Det var inte Per Karlsson av 2015. Ja, okay. Men ändå så alltså, vem är den spelare? AIK är framförallt, men också många andra allsvenska tyckare, experter, studiomän och så vidare, alltid säger jävligt underskattad. Mm. Ja, det här är en felfri mittback som, vad sägs alltid om Per Karlsson? Han är perfekt en försvarare kropp. Först och främst.
Ja, just
det. Det är inte så jävla bra fötter. Det är inte liksom mål och assist och att han ska ha en uppspelsfot och så vidare och så vidare. Och med det här sagt, jag vill inte ta liksom någonting ifrån Per Karlsson. Jag menar bara att där nämns det alltid att han är underskattad. Mm. Så att nu börjar det bli lite överskattning på Per Karlsson. Per Karlsson är en jävligt stabil
under en period så var ju Kristoffer Olsson en så kallad överskattad spelare. Så han under en period blev en underskattad spelare.
Ja, å andra sidan var Kristoffer Olssons första säsong i AIK riktigt dålig.
Mm.
Eller riktigt dålig kanske hårt, men det var dåligt. Det var svagt.
Ja.
Och i och med hans ålder, i och med det han faktiskt
han
hade,
inte
eller inom parentes, inte hade uträttat dittills, så var det så här.
Är det då min nästa gubbe, han hamnar liksom på Kristoffer Olsson-kategorin? För jag, det är en spelare som jag fan vill klämma in i min lista.
Mm-hmm.
Och det är ju De Chilio. Alltså... hur kan han spela i Juventus? Hur kan han spela i italienska landslaget? Hur kan Barcelona vill ha honom? Så alla pratar om honom som en överskattad spelare. Men är han egentligen så jävla dålig? Kanske är det så att han har blivit då en underskattad spelare?
Jag
tror att så här, frågor och hans tränare som hela tiden sätter honom på plan. För det är stora tränare, olika tränare. Mm. Max Allegri... Du har Sarri nu, du har italienska förbundskaptener från Prandelli-tiden egentligen för att han debuterade nästan.
Jag känner lite så här,
Varför tror de alltid på honom?
Har man rätt eller fel bild av De Chilio så känner jag så här, jag har ingen bild av, jag vill inte ha någon bild av De Chilio. Jag vill liksom inte, jag vill inte stoppa ner fingrarna alltså, i den syltburken.
Nej. Det är möjligt.
Men kanske, jag hör ju vad du säger. Mm. Det är väl som så här, ja, men det finns väl många sådana exempel, typ Danilo.
Men jag tycker,
vad har Danilo på CV:t? Jo, han har ett par säsonger i Real Madrid, han har ett par säsonger i Manchester City och nu är han i Juventus. Hur hamnar man i sådana klubbar om man inte faktiskt är en ganska bra spelare? Alltså, jag vet inte. Ta Darmian som ett annat exempel också. Alltså det är så här, ja, kanske är han överskattad. Mm. Kanske är han så pass överskattad att det leder till att man faktiskt underskattar Darmian.
Mm.
Jag vet inte. Men jag har ett namn till här.
Okej, kom då.
Och det är ju för att då knyta ihop säcken där vi började avsnittet. Det är Ola Toivonen. Alltså hans sista år i landslaget under Janne. Helvete vad man pratade, och jag också, om Ola Toivonen som en underskattad fotbollsspelare.
Mm.
Och det blev ju till slut så pass...
Men han levererade ju.
Jo, fast han satt också läktad i Toulouse. Alltså vad har han gjort klubblagsmässigt senaste 7-8 åren?
Du menar att han
det var väl av en anledning?
Så att vi pratar alltså om en överskattad spelare som kommer till Malmö nu?
Kanske.
Jo, men,
alltså så här, jag tror att Ola Toivonen var en så pass stor del av det landslag som efter ett par besvikelser, alltså EM 16, vi missade VM 14 och så vidare, vi var ute efter två matcher redan i EM 12, och sen så kommer liksom tronskiftet, Zlatan abdikerar, Hamrén out, Janne kommer in, alla blir trevliga igen på presskonferenserna. Och så gör man ett mirakelkval där man håller Holland bakom sig och slår ut Italien och sen går till kvartsfinal på VM. Alltså jag tror att man rycktes med så jävla mycket i den kollektiva lagframgången att de spelarna läggs Granen.
Mm.
Alltså Granen borde ju vara med på din lista. Så pass överskattad att han blir underskattad.
Ja.
För att man liksom så här, man framhöll Granen som så jävla bra.
Mm.
Att, nej, så bra är han ju inte. Nej. Men han är ju heller inte liksom...
Nej.
Han blev ju underskattad
i landslaget. Han är ju mer på väg in i min lista än någonting annat.
Men då, alltså, så här, bara för att då slutföra min nyansering av Ola Toivonen, att han var ju sån liksom frontfigur i den landslagsframgången som varade över 2 år. Det som började med kvalet och som slutade med VM-kvartsfinalen. Att jag tror att man liksom så här, under den 2-årsperioden, Janne har suttit här, Ponne och andra liksom landslagskompisar vi har som pratar om att Toivonen är så jävla underskattad. Han öste inte in massa mål. Men han gjorde andra bättre och han liksom pressade alltid rätt. Och Janne satt ju här senast hos oss och var lyrisk över hur jävla bra fotbollsspelare Ola Toivonen är. Jo, men han var också så här kvistad i Toulouse. Han hamnade i Australien. Alltså, vi pratade ju om Ola Toivonen i 2 års tid. Som att det var liksom, det är Thierry Henry.
Ja, Guds gåva till fotbollen.
Guds gåva. Vem saknar Zlatan? Vi har Ola Toivonen. Ja. Alltså det var ju så man kände kring Ola Toivonen. Ja. Att någon måtta fick det väl ändå vara på liksom hur underskattad Ola Toivonen egentligen var. Ja, jag vet inte. Ja. Har ni fler exempel på namn som antingen ska in på min lista eller Thomas lista, hör av er till oss på sociala medier.
Ja, verkligen. In med namn. Jag tyckte det här var roligt. Tänker tillbaka, Gusten, på en spelare som liksom, ja, men, enligt många var mästerlig, men som överskattades. Alltså,
han var mästerlig,
ja, men enligt många.
Ändå överskattades han.
Nej, men jag tyckte inte att han var kanske mästerlig.
Enligt många så var han mästerlig.
Ja, men han var ju inte det.
Okej.
Okay. Det var ju Torbjörn Nilsson.
Jag ska inte uttala mig där. Jag
vet inte om han passar in på någon lista, men var han verkligen så bra? Torbjörn Nilsson. Nu är det ju att svära i jävla fäskekyrkan. Alltså. Helvete.
Det man känner, det är ju att så här, det var väl ändå lite mjukglasspandem.
Jo, men det är väl alla överens om. Liksom så här, det var det väl. Men var han verkligen, alltså, ex-pannben, var han verkligen så bra, Torbjörn Nilsson? Jag ställer mig ändå frågan.
Du ställer upp dig för arkebusering i 031-området här. Jag ställer upp mig för arkebusering i Solna i och med att Pärtan fick dyka upp på min lista. Men vad fan, man måste väl vara lite edgy ibland. Vi sticker ut hakan, vi kan inte bara stryka med hår.
Så jävla bra. Dit ska jag inte gå, för det tycker jag verkligen själv. Jaja. Det är länge sedan Torbjörn Nilsson spelar. Nu satt ju Rami Chaban här och sa att Marcus Rosenberg var den absolut bästa avslutaren som han hade stött på.
Men kanske, nej, det var, alltså, han var ju aldrig underskattad heller, Marcus Rosenberg.
Nej. Skit i Rosenberg. Tutti spot.
Verkligen. Hörrni, ha en fortsatt trevlig Kalle Flygare och långhelg om ni nu har det. Annars så är vi de första att salutera er som jobbar imorgon fredag.
Jajamensan.
A working class hero is something to be.
Så är det. Vi är tillbaka med Never Forget och Toto på måndag. Så då har ni mycket att lyssna på. Glöm inte bort heller. Fiske Toto i koden på jiggar.nu. Då får ni 10% på alla sportfiskeprylar hos min kusse.
Och så har man chansen alltså att vinna en hel dag på sjön.
Alla som handlar ens ett jävla drag, en liten jigg hos Björne på jigga.nu, de får alltså chans att vinna en hel dag med mig och Björne Boström på sjön och fiska jävla dundergäddor. Det kan jag lova er. Det är garanti på monstergäddor.
Ta hand om varandra, tvätta händerna. Trevlig helg, vi hörs igen snart. Ciao tutti.
Ciao tutti. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be.